Ja, allra först vill jag gratulera er här i Älgarås för att ni har hållit ut genom alla år. Och att det finns en skara här som tror på Jesus och påverkar bygden och väntar Jesu tillkommelse. Det är inte så lätt i vårt land nu om man jämför med 20-, 30- och 40-talen. Men vi ska ta oss igenom det här, och den helige ande säger att håll ut ännu en liten tid. Och så kommer det händelser som kommer att låta höra av sig och som kommer att föra Guds verk framåt. Jag har väntat på detta länge. Jag har undrat vad det är som ska ske för att människorna ska böjas och bli mottagliga för evangelium. Det kommer, det kommer. Vi ska läsa eftermiddag ifrån Hebreerbrevet. Jag har tagit som min uppgift att på detta förberedande sätt i Guds frälsningsråd som framhålls i Hebreerbrevet lägga en grund för oss som är här. Mycket vet vi redan, mycket har fallit i glömska. Men grunden, den finns i Hebreerbrevet, och vi ska läsa om de två förbunden, för det är ju det handlar om. Det är två förbund som egentligen är ett förbund mellan människan och Gud, som har med frälsning och befrielse att göra. Det är inte bra när bibelordet inte förkunnas och predikas, till exempel med en ensidighet av Nya testamentet, där människorna inte vet vad det är vi är frälsta ifrån och vad Gud tänker, vad Gud har och haft i sin tanke under hela den tid som har gått sedan världens skapelse. Det är inte bra. Då blir Jesus för många bara ett slags baner som man håller framför sig och lite ytligt säger sådär: jag är frälst och jag går inte på bio längre och super och slåss inte eller något sådant. Utan det är betydligt djupare saker som krävde ett offer. Och vi kommer också in på det som har med Guds offertanke att göra. Vi sjöng ju här i sången Henrik Schagers vackra sång: dig, o Guds lamm, ske ära att du vårt offer blev. Offertanken, det är djupast den som vi missar till förmån för andra, kanske lite enklare tankar som också behövs. Men visst behövs undervisningen ifrån Mose tid och den gudstjänst som han iscensatte på Guds befallning och som är grundläggande för människor som söker Guds rike. Och i det här fallet att söka Gud i tabernaklet som fanns och senare i templet som fanns, som ju är bara sinnebilder, jordiska sinnebilder, men som för den människa som öppnar sig, inte minst i stilla veckan då det erbjuds många stunder för oss att sätta oss in i Guds rådslut. Vi var på ett möte igår kväll och vi hade möjlighet då att tänka dessa tankar och på ett stilla och mjukt sätt komma fram till att vi ska prisa Herren, vi ska tacka Jesus för vad han har gjort för oss. Och jag hoppas att vi som är samlade här också har använt dagarna till att låta det budskapet fördjupas i vårt sinne. Jag kommer ihåg min barndoms påskfirande. Då tog min mor fram en bok som handlade om Jesu lidande. Den behandlade bara de berättelserna runt påsk. Och vi fick då lyssna till högläsning, som vi många gånger skötte själva också. Och det var väldigt bra, väldigt nyttigt. Jag kommer ihåg de där stunderna vi hade vid frukostbordet. Vi läste annars Bibeln Men i det här fallet så gav det rum för djupare tankar om Jesu Kristi lidande. Det var bra, det var bra. Det är sånt där som man får besluta om. Vi ska läsa Bibeln på morgonen och söka Guds rike. Nyligen så kom det till mig ett ord att du ska söka Guds rike. Och jag hade det i ett bibelstudium och jag kände att det var ett ord i rättan tid för mig. Och jag har sett det att det är tid, det är dags att söka Herren, att söka de andliga sanningarna och göra sig andliga föreställningar. Det är människans stora problem idag. Det har tagits bort under år som har gått till förmån för det världsliga och det sekulära. Och nu för tiden börjar man ofta mötena med någon bild på någon som springer på en löparbana eller någon som gör ett mål i en hockeymatch och så vidare. Man vill vara liksom inne i tiden och vara modern. Jag tror inte att det behövs. I en överlåtelse till Herren så känns det omedelbart om den som talar tror på vad han säger. Om de som lyssnar också är inställda på den vägen. Framtiden, om Jesus dröjer, kommer att innebära ett nytt genombrott när det gäller de här sakerna. Och atmosfären kommer att förvandlas i våra möten. Under det att kanonader och svåra saker sker i samband med den yttersta tiden så kommer det troende att söka Herren. Och vi kommer att vara förvissade om att han kommer mycket snart, mycket nära. Ska läsa alltså Hebreerbrevet 9 kapitel. Och där börjar vi då på, ja, vi kan börja på den 19 versen. Ty sedan alla buden så som det lyder i lagen hade blivit av Mose förkunnat för allt folket, tog han blod av kalvar och bockar tillika med vatten och röd isop och bestänkte såväl själva boken som allt folket. Och han sa, gör detta. Nej, detta är förbundet. Förbundets blod. Det förbund som Gud har stadgat för er. Likaledes stängt han och blodet på tabernaklet. Och på alla de ting som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Alltså var det nödvändigt att avbilderna av de himmelska tingen renades genom sådana medel. Men de himmelska tingen själva måste renas genom bättre offer än dessa. Vi kan sluta där. Och så ska vi säga någonting om hebreerna. De judekristna människorna som många av dem hade kommit till tro och blivit frälsta. Och det var en stark ställning där i Jerusalem och i hela Israels land dit budskapet nådde. Man hade blivit frälst på ett nytt sätt genom Jesus Kristus. Och man hade förstått att det räcker inte med att gå i templet och offra duvor, bockar, tjurar, kalvar. En gång om året skedde den på den stora försoningsdagen. Man hade förstått detta, att Jesus var Guds offerlamm. Och detta var många som trodde ända till åren hade gått till en viss gräns. Och man började att avfalla och gå tillbaka till den gammaltestamentliga gudstjänstordningen. Och därför har Hebreerbrevet en karaktär utav varning för avfall. Och det är där vi hämtar dessa respektingivande ord. Där det står att idag, om ni får höra den heliga ande tala, så må ni inte förhärda era hjärtan så som de gjorde på den tiden i till exempel Sinaiöken. Och så är det såna där jämförelser mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Ett grundord i Hebreerbrevet, det är att vi har ett bättre förbund. Det betyder alltså att det var bra det som var förut. Förbundet med Mose, mellan Mose och Gud och folket, det fyllde alldeles utomordentligt de behov som fanns för att ge människor ett förberedande frälsningsbudskap genom offerlammen. Om man läser detta och sätter sig in i detta, då förstår man varför Jesus kom. Och det står om honom, en kropp, i Hebreerbrevet också, en kropp beredde du åt mig. Jag kommer för att göra din vilja. Slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig. Jag kommer för att göra din vilja, står det, säger den heliga ande, och står det i Hebreerbrevet. Jag skulle kunna säga mycket om den här varningen för avfall. Vi hörde inledningsvis här att idag är det inte alla som tror att Jesus är vägen till frälsning bara, utan att man kan gå vilken väg man vill. Det är ett typiskt sådant schackdrag av djävulen för att lura oss. Och det är mycket i den religiösa världen som hopar samman dessa tankar. Och det är där vi har mycket av fienden som vi ska ge akt för. Vi ska hålla fast. Vi ska se på Jesus, står det i Hebreerbrevet. Så att vi inte tröttnar eller kommer på fall. Utan vi håller fast vid vad han har sagt i det nya förbundet. Där det inte är tjurar och bockar och kalvar. Utan där det är Jesus själv som har offrat sig. Något om offertanken i Bibeln. Det står ju faktiskt, det kommer vi nog ihåg, att Gud gjorde efter fallets dag kläder utav skinn och satte på människorna, alltså för att de inte skulle blygas. De blev varse att de var nakna. De hade ingenting att komma med. Då satte Gud skinn som klädde deras kroppar. Och för det så fodras alltid, det vet alla som hålls med djur, att man får slakta ett djur. Man får offra ett djur. Skinnindustrin, den är stor också i vår tid. Och det krävs att djurerna får slaktas i tid för att bereda vackra och fina skinn. Och jag hör till dem som tror att den här tanken, den fanns med ända ifrån början. Vi har stöd för det också i Uppenbarelseboken, där det står att han som ifrån tidens gryning, alltså när världen skapades, blev offrad. Han var bestämd, Jesus var bestämd, att när tiden var inne, då skulle han sändas till den här jorden och han skulle offras till syndernas förlåtelse. Och i Efesierbrevet, första kapitlet, där står det också att allt skapades genom honom och till honom, och han hade bestämt vår frälsning redan vid världens begynnelse. Det är detta fördjupande utav budskapet och våra tankar som gör att vi får kärlek till Jesus. Tänk att han var villig att offra sig och gå den väg som fadern önskade han skulle gå. Och han gjorde det, vi har läst om det här i Lukas evangeliet, om hans lidande och det pris som han fick betala för att lösköpa dig och mig ifrån synderna. Tillbaka till den judiska offergudstjänsten. Jag har en tavla hemma som jag har köpt någonstans i någon resa till Israel. Och den är ungefär en meter gånger en halv. Och den beskriver templet, eller tabernaklet, som fanns i öknen på ett mycket bra och fint sätt. Och hur Israels barn bodde runt det här tabernaklet. Och tabernaklet stod i centrum, i mitten. Det är bra att ha en sån där tavla som för tillbaka tankarna till gammaltestamentlig tid. För att vi ska i det ljuset som gamla testamentet ger få en glädje över. Tänk att jag är frälst idag och har mitt namn skrivet i livets bok genom tron på Jesus Kristus. Som resenärer så har vi varit åtliga gånger där nere i Israel. Och där fanns ett sådant tabernakel uppfört mycket nära Eilat. Det hade stått tidigare ganska nära Jeriko innan man svängde av söderut där. Men i det här fallet så stod det inte långt, bara några mil ifrån Eilat. Och det var någon mission där som hade låtit bygga upp detta. Precis som det står mått och material som det står i Bibeln. Vi fick komma in, vi åkte dit med busslast. Och vi fick komma in där. Och det fina var inte bara att här har vi så gott som ett original. Utan det fina var att det var en syster i Herren som ledde gudstjänsten där och förevisningen. Och hon var fylld av anden. Hon var engelsktalande. Och vi kände alla att det kom en smörjelse över oss. Det kom en välsignelse över oss. Och vi hade önskat att stå där länge. Men allting har ju sin tid. Hon var smord utav den heliga ande. Det behöver också du och jag. Vi behöver bli smorda inför de himmelska tingen. Så att vi ser klart. Och kan göra oss andliga föreställningar. Det finns ju inte bara andliga föreställningar. Det finns mänskliga och själiska föreställningar. Och de är galna många. Och felvisande och på olika sätt inte värdiga att hysa. Men det finns andliga föreställningar som man genom tanken, som befruktas genom den heliga ande, och man får klarhet i de här föreställningarna som hjälper oss när vi ska bedja och läsa Bibeln och prisa Herren. Tacka Gud för den där systern som var trogen sitt uppdrag. Jag vet inte hur det gick sedan, om hon fortsatte där eller om det blev någon annan som tog över. Efter tabernaklet, som jag vet inte hur många år, det var i alla fall fram till omkring år 1000 före Jesu Kristi födelse, då var det dags att bygga ett tempel. Och det var David som fick det i sinnet. Jag ska bygga ett tempel. Och det var ingen felaktig tanke. Det var en riktig tanke. Men han fick inte själv utföra det verket. Utan det fick hans son Salomo göra. För han hade varit för mycket ute på stridsfältet. Står det i Bibeln. Så Salomo fick omkring 970 till 1000 bygga det där templet. Och det hade precis samma funktion som tabernaklet. För tabernaklet, det var ägnat att flytta och bäras från plats till plats innan landet var intaget. Men så blev det andra förhållanden, och Jerusalem blev den plats som Gud hade utvalt för att uppenbara sitt namn och svara på människornas böner. Och där skulle då offergudstjänsten fortsätta. Och speciellt en gång om året, då kommer människorna tyngda kanske utav brister och tyngda utav sorger. felsteg och så vidare, för det läser vi väldigt mycket om i Bibeln, att människorna under vandringen under Mose och sedan också under domartiden, att de gjorde sig skyldiga till mycket som var fel. Särskilt när det gäller avgudadyrkan, då var det svårt. Och man byggde till och med under sin tid, under Israels, de 10 stammarnas tillvaro, så byggde man eller gjorde kalvar utav guld. En kalv upp i norr och en kalv där nere vid strax, ja, Västbanken som det heter. Ja. Så var människans sinne. Och så kom profeterna in och liksom förhöjde gudstjänsten och ställde människorna till svars. Gör sinnesändring! Vänd om! Det är inte nog med att här är templet. Nu ska vi gå till templet. Och vad ska vi säga om våra dagars tempel? Vad ska vi säga om frikyrkligheten? Vad ska vi säga om Svenska kyrkan? Vänd om! Vänd om! Det är dags att öppna sig för den profetiska helige ande som stryker under varför offergudstjänsten behövdes. Och då Herren uppenbarar sig och visar sin makt och sin härlighet. Jag såg just ett profetiskt budskap om det som ligger alldeles framför. Jag brukar pröva profetiska budskap, och det var ett budskap som låg precis rätt i tiden och bitarna föll på sin plats. Och det blir inte roligt. I huvudsak så gällde det ett nytt påhopp på Israel ifrån alla kanter, där alla länder runt Israel kommer att hoppa på detta folk igen. Så till den milda grad så att städer i norra Israel kommer att förstöras helt eller delvis. Några skador också i Jerusalem och i Tel Aviv. Det kommer att bli ett tillfälle då de israeliska ledarna inte tvekar. Det kom ut en bok för många år sedan, en biografi utav, eller om, av Golda Meir. Den var så bra, den här boken, och jag läste den i början av 70-talet, så jag skrev en insändare. Ja, insändare, det var en bokanmälan, det var en anmälan om den här boken. Och den kom då i Trons segrar. Och jag gick igenom där Golda Meirs liv och hur hon hade haft det och så vidare. Hon hade skrivit om ända från sin barndom och fram till det att hon blev gammal. Och så står det i avslutningen av denna lilla artikel som jag hade skrivit då, att det framhölls vikten och nödvändigheten av ett starkt försvar för Israel. Då skriver jag så här: om detta försvar är vätebomben eller Herren Sebaot, sägs inget, står ingenting. Men i det här profetiska budskapet så sägs det att det kommer att fällas partiella kärnvapensprängningar som kommer att åstadkomma. Och jag tror att jag hade bestämt det också om jag hade suttit i knästet. När landet håller på att förödas av fienden, då är det inte mycket att tänka på när det gäller den saken, utan då kommer den ske. När detta sker, och nu är vi inne i jubelåret som kommer 2016-2017. Och då har det alltid hänt allvarliga saker. Och bra saker. 1917, då blev landet Israel, Ja, inte självständigt, utan den kom under engelskt mandat och var så i 50 år. När de 50 åren hade gått på jubelåret 1967, då skedde det någonting. Då var det ett påhopp, ett stort påhopp. Och jag kommer ihåg hur vi lyssnade på radion och hur vi upprördes när vi hörde att de hade liksom kommit överens med varandra. Att nu gör vi så, nu tar vi dem där, nu tar vi dem där. Men så blev icke, utan efter 6 dagar så skedde något mycket märkligt. Och många platser befriades och det blev också territorium som överlöts åt Israel. Nu är vi där igen. Det kommer att bli ett stort påhopp. Och när detta sker, då säger den som profeterar att det kommer att bli i Europa en mäktig rörelse och en vetskap om att Herren Sebaot, han finns där och han vakar över sitt ord, det profetiska ordet. Ibland de kristna så kommer det, eftersom redan nu det finns en stark antisemitism i Israel eller i Sverige och annorstädes, så kommer detta att ta ännu större gestalt. Så förbered dig. Förbered dig. Låt dig väckas. Vi lever i sista tiden, i avslutningstiden av Guds rike här på jorden. Och det gäller att vara klar över de här sakerna. Att inte tänka med hedniska människor eller religiösa människor som har så många föreställningar som inte håller inför Guds ansikte. Jag vet inte varför jag kom in på det här. Jag har ju sett att ni har minorer här. 2 stycken till och med. Jag köper upp minorer alltså. Jag ska inte köpa dem här, för det får jag inte. Men de har ju kostat tidigare 300-350 kronor på auktion. Men de är nu nere i 100 kronor alltså. Det är tidstecken. Folk, många vet inte vad det är för någonting. En ljusstake med 7 ljus. Och nyligen skrev jag på Facebook att vi använder Facebook till att också sprida Guds ord. Att ljusstaken är en symbol som är 3500 år gammal och som fanns med i öknen när man gick under 40 år i öknen, och som fanns med och en obligatorisk sak med ljusstaken i den judiska gudstjänsten. Och vi åker till Skara ibland, min fru och jag, och där står det en minora på central plats i Skara domkyrka, och den är väldigt hög och stor. Och jag gjorde en notering om det i Facebook. Jag tänkte att det kan de få höra och glädjas tillsammans med mig. Och i många svenska hem så har de minoror som är en symbol för det himmelska ljuset, för den helige ande. En symbol för kunskap och smörjelse som kommer ifrån Herren. Och som jag skrev, inte ifrån något fosforliknande ljus, självlysande, som det som kom under franska revolutionen, där människan blev självlysande. Kanske inte alla förstår den där vinkeln, men man behövde inte Bibeln längre. Man behövde inte höra om Guds tankar om frälsning och offer. Och man startade en ny tid och en ny samvaro. Frihet, jämlikhet, broderskap, det är vad som gäller. Och utav detta som kom sedan den stora kommunistiska rörelsen, där man absolut inte behövde Gud. I franska revolutionen där hade Gud försvunnit någonstans upp i skyn, och han brydde sig inte om människorna. I den ryska revolutionen som kom 100 år senare så fanns han inte alls. Vi lever i avslutningen och Gud kommer visa sin makt och sin kraft. Vad vi än säger, vi lever i hämndens tid. För Gud är en hämnare, står det. Och detta var Mose noga med att säga till människorna, att vi ska inte hämnas själva, utan det var Gud, han som övervakar och ser allt. Det finns en sida där som också sägs i Jesaja bok, där det står: Herrens ande är över mig, han har smort mig till att förkunna glädjens budskap och frihet för de fångna, syn för de blinda och hörsel för de döva och så vidare. Och till att predika, vad står det? Nådens år och, ja, vad står det sen? Och en hämndens dag. Men när Jesus stod i synagogan, då uteslöt han det, hämndens dag. För han hade inte kommit för att hämnas, utan han hade kommit för att frälsa människor. Och hans budskap, hans offer som han senare frambar, en gång för alla, det var ägnat att frälsa den människa som Gud älskar. Men är det så att man ger sig åt ondska, är det så att man ger sig åt det som inte Gud tycker om, onda andars läror och sekularism och världslighet, då kommer det bli så. Världen förgår. Det har vi flera kapitel av om i Uppenbarelseboken, där det står om att Babel ska falla. På mycket kort tid ska denna rörelse, detta aktiebolag, ska falla när Babylon har sett sin tid. Och så kommer det en kort tid av vedermöda och svårigheter som kallas en hämndens dag ifrån vår Gud. Vi är friköpta med lammets blod för att slippa att komma in under domen, under hämnden. Var glad för detta. Kom ihåg det denna långfredags eftermiddag, att vi är frälsta ifrån något mycket stort sammanhang, där inget guld, inga andra lösepenningar kunde räcka till, utan Jesus steg fram. Och till sist här så skulle jag bara säga några ord om Jesu Kristi lidande. De här djuren som slaktades, det är ju så med de judiska gudstjänsterna och offergudstjänsterna, att de ser till att inte djuren ska behöva lida, utan det är just symbolerna där som ska påminna människorna att det fordras någonting, något starkt, för att min synd, både de synder som inte är medvetna och de synder som är medvetna, det fordras något starkt. Och det var just Jesu Kristi offer. Några ord om Jesu Kristi lidande. När Jesus hade varit uppe i Galileen, som ju jag brukar kalla för glädjens sjö. Alla resenärerna brukar vara glada när de är på båten på Kinnaret. Och jag vet inte hur djupt tankarna går där, men det var faktiskt glädjedagar runt Genesaret. Människor blev friska, de blev helade från sjukdomar. Och de följde Jesus i stora skaror, både 4 och 5 tusen. Och kanske ännu mer. Och det var en väldig rörelse runt om Jesus. Man gick efter för att se honom och höra honom, lyssna till honom. Och där var inte heller det religiösa motståndet mot honom, mot Jesus, så starkt. Utan det var glädjesidan. Och man tänkte, äntligen så har Messias kommit. Men när man kom ner till Judén, Jerusalem, då var de religiösa andarna väldigt starka. Och de hade också sin man där nere, inte långt ifrån Jerusalem, där Judas Iskariot kom ifrån. Och ganska snart så blev det ordnat att hans liv togs av daga. Och till synes så hade vi ingen mer Jesus efter det. Men det står att han uppstod. Och detta lidande, det talar han om senare under hans vandring. Och då vänder han sig till sina lärjungar och så säger han: människosonen måste lida mycket. Och han börjar lite försiktigt så här och säga att han ska lida på grund av det äldste, folkets ledare och fariseerna och de skriftlärde. Och lite längre fram sedan så i samma, jag tror det är Markus evangeliet 9, då det, och så säger han till rakt ut, så säger han att människosonen måste dödas, han ska bli dödad utav folkets ledare. Det är då som Petrus springer fram: bevara dig Gud, min herre, att gå den vägen. Offervägen. Men så blev det, och även Petrus var inte omvänd vid det här tillfället. Han var en hygglig människa, kan man nog säga, och älskade Jesus. Men han var inte omvänd så att hans tankar gick åt rätt håll. Därför säger Jesus till honom: när du har blivit omvänd, så styrk dina bröder. Och han blev verkligen omvänd. Så omvänd så han, det sägs att han begärde att bli korsfäst upp och ner. Är vi omvända? Är vi som kristna omvända, så vi tackar Gud för det offer som Jesus frambar och som gäller idag och i evigheten. På detta sätt fick Jesus lida sig igenom först en tid då han förkunnade Guds rike med en strålande framgång, även om det var delvis en flykt under hans jordevandring, så fick han mycket oskyddad och förkunna Guds rike om frälsning och seger. Men så kom han till den dag och han våndades. Han gick ett stycke längre bort och han bad: o, att detta kunde gå ifrån mig, detta lidande. Så kom han tillbaka, såg lärjungarna, de sov. Så gick han bort igen och bad och styrktes och kunde sedan gå emot detta lidande. Lidandets hemlighet. Jag hörde nyligen en ung broder tala om lidandet, och jag fick intryck av att vad människan är mest rädd för här, det är om det blir krig och man ska bli fattig eller sjuk och så här. Och det är klart att det är ju inte så roligt. Det är bättre att vara rik frisk än sjuk och fattig. Men det finns ett lidande för Guds sak och för Guds rike som Jesus också bar ibland judarna. Och även jag har i någon mån fått känna av detta lidande. Jag kommer ihåg när jag var på ett möte uppe i Stockholm faktiskt. Det låter fantastiskt, men jag var på ett möte, ett pingstmöte i Stockholm, och jag hade blivit ombedd att säga någonting, ett vittnesbörd, och det gjorde jag. Jag hann inte gå och sätta mig, för när det kom ett profetiskt budskap: se, säger Herren, du ska få lida mycket för mitt namns skull. Och jag hade väl inte fäst under åren några tankar om detta, men jag har sett att Gud såg redan då vad det innebar att vara en ordets förkunnare, röra sig ibland kristna människor, känna andarna och ana vilket håll det går åt. Nu är det inte bara så att det var lidande, det var mycket glädje och mycket fröjd, men jag fick det där ordet mycket tidigt i mitt liv, och jag brukade allvar och förstod att detta var Guds väg. Så jag gick in på den vägen som Henrik Schager också var med på, som vi sjöng här: nu är försoningsdagen kommen för världen all. Henrik Schager, han levde i sekelskiftet 1900, och han var en mystiker. Titta på texten ska du se, läs. En sån där sång skriver inte vem som helst, utan en sådan sång skriver en som har varit inför Guds ansikte och förstått vad det kostade Jesus, detta offer som frambars, och en som har också betalat sitt eget liv och gett det åt Herren. Han var en andlig mystiker och han var en ganska ensam man. Jag har läst om honom, hans biografi. Han var en ensam man. Men, och så kan det bli också som förkunnare. Man kan bli väldigt ensam på vägen ibland. Därför att det är så mycket som ska röjas i vägen, ur vägen, och som hindrar Herrens härlighet. Men vi ska inte rygga tillbaka, utan vi ska ge oss hän. Det är själva målsättningen egentligen i mötena här, att vi ska överlåta våra hjärtan till Herren. Har du gjort denna överlåtelse? Är du överlåten? Att du är färdig när Herren kallar? Gud hjälp oss att vi inte lyssnar med döva öron, utan vi förstår att nu är tiden inne då vi ska söka Herren. Och han älskar oss. Han vill hjälpa oss på allt sätt. Men han tycker inte om när vi störtar oss in i elände och förnekelse. Utan han vill ha ett rent hjärta, en frimodig blick och ett glatt hjärta som prisar hans namn. Därför står det i Hebreerbrevet att det är inte slaktoffer och spisoffer, utan det är läppar som prisar hans namn, som det står. Nu ska vi knäppa våra händer på nytt och så ska vi använda stunden att överlåta våra liv. Det kanske inte är så populärt det jag har sagt här, men jag kanske inte har så lång tid kvar. Och jag vill gärna säga det här, att ni ska minnas det här, ni som är lite yngre. Vad var han sa, den där predikanten, att jag skulle överlåta mitt liv? Jag vill gärna att du kommer ihåg det. Det håller. Herre, jag tackar och prisar dig för denna stund då vi känner andens maning att visa allvar på denna långfredag. Att börja söka dig på ett nytt sätt, Herre. Och med Israel framför våra ögon börja söka dig på ett sätt, Herre, som befrämjar din tillkommelse. Och som skyddar Israel, Herre, från onödigt lidande. Herre, vi ber för Natanja. Han har sin värsta tid kvar. Åh, Herre, bevara honom, hjälp honom. Och låt den ängel som kallas han som är försvarare för dina landsmän få stiga fram, Mikael, över ängeln. Herre, låt hans ande och hans kraft vila över Israel idag, Herre. Så att vi förstår att du är bakom, du finns där. Och en gång så kommer du ge ande åt detta folk. Och en stor skara som idag är en hög utav ben kommer du att ge ande och liv enligt ditt profetiska ord. Signa fortsättningen här så att vi får möta dig. Om det är någon som är sjuk, Herre, så är du här för att bota sjukdomar också. Det fanns med i på Golgata. Det finns med idag i den väckelse som vi söker och beder om. Halleluja, halleluja. I Jesu namn, amen.